Men den här så sex, egentligen är det tredje föreskriften jag tänkte prata om ikväll. Kommer så med chachara verum ni sikapen om samadhyani. Så jag åtar mig träningsprincipen att avstå från sexuellt utnyttjande. Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från sexuellt utnyttjande. Det är tydligt. Med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet renar jag min kropp. Så med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet renar jag min kropp. Så det är det det handlar om, den här tredje föreskriften. Väldigt bred egentligen. Avstå från sexuellt utnyttjande till förnöjsamhet, enkelhet, stillhet. Men jag tänkte här, när vi sitter i meditation, vi pratar väldigt mycket om vad är intentionen. Varför sitter vi här och mediterar? Vad är vår intention? Så jag tänkte egentligen är det väldigt viktigt också med etik. Varför praktiserar vi etik? Vad är vår intention? Vi hade en dagretreat förra helgen som Vajradashi ledde. Hon hade den här frågan, varför praktiserar vi etiken? Och vi diskuterade den. Jag tänkte det var väldigt bra, vi kunde bara bolla lite, varför är det så, varför är etik viktigt? Är det viktigt? Varför håller vi på med etik i buddhism? Vad är själva syftet? Det här är en fråga till er faktiskt. Vi kan fundera lite, varför, vad är den? Är det så vi kan vara en god människa?
Jag praktiserar, ju mer känslig blir jag ju, och ju mer jobbigt blir det, alltså på ett tidigt stadium innan jag har gjort något grovt, liksom, sådär.
Så den svettan
av att... känslighet, liksom, för också när jag är på väg att göra något, även sinnesförskrivna då, liksom.
Så ta in att vi i våra handlingar har... konsekvenser. Det är smärtsamt om vi har handlingar som har konsekvenser.
Man kommer ju på det om man börjar meditera.
Just det.
Bara liksom att det dyker upp där.
Ja.
Som är ganska otrevligt.
Ja.
Om jag då fortsätter att meditera så är jag tvungen att ta du med det.
Just det, så det blir ganska uppenbart i meditation om det är något.
Det är liksom en del av vår praktik. Sen kan man ju liksom ta hjälp av strukturen och
någon annan.
Okej, man kan kolla på vad det man försöker, vad är det som händer när man går djupa in i sin etiska praktik. Man försöker ju approximera det sättet som en buddha eller upplyst person agerar. Och det är väl det man kommer närmare och närmare ju mer etisk man är. En buddha eller en upplyst person är ju naturligt etiskt utan att ens tänka på det. Så det är det vi försöker göra egentligen, att bli upplysta. Genom att agera utifrån kärlek, jag kan dem inte på svenska, kärlek, generositet och vishet. Mer och mer. Fullt ut i slutändan.
Så vi härmar den hur en upplyst person skulle vara.
Till att börja med, så måste
vi börja med och så för syftet att då kan vi komma närmare den.
Precis.
Upplevelsen. Eller,
ja. Vi skapar vad heter det? Habits.
Vanor. Ja. Just det. Ja. Så något annat sätt att vi liksom kopplar med varför praktiserar vi etik. Varför det är viktigt en annan ingång.
Det känns som
att man ganska mycket här.
Det känns som att man kan skydda sig själv och andra från skada. Liksom. Så tänker jag.
Just det. Så ett sätt så vi vår handling är inte skada någon ja. Annan.
Jag tycker det är någonting i, jag skrev den på engelska, men det är någon form av conduct. Hur ska man se det på svenska? Good conduct.
Yeah.
Men att när vi lever utifrån dem, att vi förminskar vår egen lidande och ökar joy.
Mm.
Och genom det också förminskar andras lidande och ökar andras joy. Så att, jag tycker det är intressant att just när att som man ska se i andra religioner som jag har växt upp i, hur tydligt det var som att man måste vara duktig eller den har en helt annan, men när man inser att den är direkt kopplad till ens egna minskning av lidande,
det
kan vara mycket lättare att engagera sig i det. Mm. Och att i längden att det skapar riktig lycka.
Just det. Just det, så helt annan syfte än att försöka vara god eller så egentligen, att det här minskar lidande. Mm. Så väldigt många fattar nog bra sätt att se på etik.
Och känslan av samhörighet.
Av samhörighet.
Av samhörighet, att vi är lika så som jag, så som jag vill ha det.
Mm.
Bra förutsättningar. Det vill jag ändå också. Mm.
Absolut. Så vi har den där väldigt superviktig egentligen i damer, eller hur? Vi var själva grunden i etiken, att det är inte bara att vara god eller det här måste, vad vi måste göra, ett sätt av regler som vi måste hålla till, att egentligen vi är, vi tränar upp vår sinnestillstånd så att, och genom att träna upp att minska lidande och komma närmare upplysning, då också transformerar vi hur vi ser på världen, så det är inte, egentligen inte den här att jag sitter här och ni sitter där, och egentligen det är som att vi skapar tillsammans, det är inte som en separat egentligen. Vi kan inte hjälpa men att uppleva det så, men så är det inte riktigt. Så genom att träna vår sinnestillstånd, vi både, det blir mindre lidande och vi kommer nära upplysning och vi också ser saker på ett helt annat sätt. Kommer närmare verkligheten. Och det är väldigt mycket bevis egentligen att den fungerar, eller det är väldigt mycket bevis till forskning. Jag menar, vi har hela buddhistiska traditionen över 2000 år, och vi också nu har ganska mycket forskning som bevisar att meditation fungerar till exempel. Att vi kan faktiskt träna om våra vanor och träna dem till de här skickliga och har en, det blir en ändring i själva vanorna i hjärnan, och det är väldigt mycket sånt, så det är ingen, det är väldigt hjälpsamt mot tvivel eller kanske här fungerar inte och alla andra kan göra det här men inte jag. Att det faktiskt finns väldigt mycket bevis att det hjälper. Så vi kan träna ifrån den här sinnestillstånd som är rastlös och aldrig nöjd, kanske komplicerad, svänga mellan hat och avundsjuk till den här. Och då när vi är i den tillstånd, då upplever vi väl som ganska hotande, tävlande, jobbig plats att vara, konkurrens och så. Till den här med förnöjsam, skicklig, ganska enkel och klar, ser saker som de är, så upplever världen som det mindre motstånd, den är vackert. Jag tittar på den, har ni sett den Cobra-programmet om datorspel, och det var en person där som kommer från USA, och hon hade gått väldigt djupt in i den här Minecraft. Hon gillade jättemycket Minecraft, och då hade de Minecraft som är baserat här i Sverige sagt, då kan inte du komma och jobba hos oss och du kan vara vår director of fun. Och hon var liksom student och hade ingen jobb och sa okej, flyttade till Sverige och vara director of fun. Och då hade jag en intervju med henne, och det var så himla häftigt att hon beskrev den här på en ganska enkel sätt, den här, hon sa, oh, i USA vi hade den här i datorspelvärlden, vi måste vara bäst, liksom, det här är, vi måste tävla alla andra mot alla andra och vi måste vinna. Men här är det med, åh, hur kan vi vara mest kreativa? Det är inte liksom vi måste vara bäst eller vi måste vara och få bort de andra. Det är med liksom, hur kan vi tillsammans ha kreativitet i den här? Och hon sa liksom att det är så himla häftigt. Att hon blev så glad och hon liksom skrattade och var superglad att jobba här. Så jag tänkte att det är superintressant att vi kanske kan ta det för givet här. Och det finns en attityd av vad vi skapar tillsammans, försöker skapa något tillsammans istället för konkurrensen. Och det är faktiskt en fördel här i att vi redan har en lite mer övernatt attityd och vad vi vill uppnå. Vi vill uppnå kreativitet istället för vi vill uppnå att vi får bort alla andra. Vi faktiskt det finns en någon typ av jobb vi är ihop, då är vi starkare. Så det är fantastiskt förutsättning egentligen här. Så den tredje föreskriften, den här egentligen den här, den avstår från sexuellt utnyttjande. Där på någon sätt är det så himla det finns här på, i vår tid, det finns våldtäkt, det finns trafficking, det finns övergrepp mot barn. Så det finns problem i vårt samhälle att vi behöver liksom uppmärksamma och jobba emot eller stödja dem som jobbar emot den. Eller det är inte okej att det fortfarande är så att vissa kvinnor kan vara anklagade att om det är ditt fel du är våldtagen på grund av dina kläder eller att du har druckit eller så. Det är inte okej. Det är faktiskt sexuellt utnyttjande. Så det kan vi vara tydliga över i vårt samhälle nu. Det är ingen, så är det i den här föreskriften egentligen. Så vi kan uppmärksamma det. Och så det här är faktiskt, vi håller inte med. Tycker inte att det är okej att jobba emot det aktivt eller på något stödja andra som gör det. Och sen egentligen, det kanske är lite lätt att tänka, jag gör inte det. Jag är inte inblandad i trafficking och så. Då är det lugnt. Hur kan vi praktisera? Och här var första reflektion jag hade var så att i den här, tycker jag ändå, den här föreskriften, att det är så himla öppet för att vi dömer oss själva eller andra väldigt hård. Att den här, du vet, när vi gör metabaven och det kan vara den här, det är så svårt att ha meta för mig själv. Jag tänker i den här området runt relationer, sex, att det är så himla öppen och lätt att döma. Så att den och det är väldigt öppen för righteous indignation. Det är så fantastiskt engelsk. Hur kunde du göra så? jag vet inte. Förfärlig indignerad eller jag vet inte riktigt vad det är. Righteous indignation, moraliserande. Du vet, allt det här, det både mot oss själva och mot andra. Så egentligen det var den jag tänkt mest på, var oj, det här är verkligen att acceptera att det kommer troligen finnas dömande och moraliserande i oss själva och ta in den och försöka se den på vad den är så vi kan jobba med den. Så det är lite som en rasism eller homofobi. Det är som om vi inte kan riktigt se eller acceptera det, just det var lite rasistiskt av mig faktiskt. Det är svårt att ändra. Det kan vara svårt att ändra den attityden. Så där är lite samma här, att just det troligen kommer att finnas dömande eller moraliserande. Hur ser den ut? Så liksom är nyfiken. Det är istället för, jag borde inte döma, eller åh vad hemskt, eller åh nej, jag är säkert inte döma, jag är godist. Så har en, vi verkligen behöver väldigt mycket nyfikenhet, precis som vi mätte av barnen, förlåtelse. Och det är inte super mycket på. Det är verkligen en förlåtelse av barnen med oss själva, med andra. Och det kommer vi ha som en praktik. Så det kommer vara dömande och moraliserande. Men vi kan ändra den och vi kan gå vidare. Och så jag tänkte på, hur var det när det var buddhist tid? Så ofta så kan vara lite romantiskt, du vet. Så, de hade så lätt när det var buddhist. De bara liksom träffade Buddha och blev upplyst. Och så, det var så enkelt. Och de hade ingen, de bodde ute i skogen. Varför kan inte jag leva så? Så jag tänkte, vi kollar på de reglerna som de hade då. Det är Vinaya. Och det är inte trevligt att läsa. Munkarna, så det här är folk som har bestämt sig för att vara celibat. De är buddhister, de praktiserar. Då vi tittar på de sakerna, de har reglerna för saker som de har gjort som egentligen var inte så himla bra. Och det är, de är celibat, så först är att de har haft sex med någon annan. Så det är kanske inte så konstigt, vi kanske kan känna igen. Men det nästa är, försök inte ha sex med en död kropp. Okej. de hade problem då också. Mm. Och då är det försatt i den linjen att det verkligen är ganska grov saker som jag vill inte riktigt säga mer om. De faktiskt alltid inte säga mer själv. Men i alla fall, they don't have sex with dead bodies, typ. Att de tydligen hade problem på den tiden. Så egentligen min poäng var med just att det var inte lättare då. Sex och begär. Och det är inte någonting som vi bara, uff, nu är det borta. Eller det är en stort område så att det är inte så himla lätt att jobba med. Så vi kan ha lite tålamod och förlåtelse med oss själva. Nästa reflektion.
Men det här dead bodies.
Ja, visst, jag borde inte ha sagt det.
Nej, men jag får en helt annan association till. Alltså jag tänker inte på döda människor utan jag tänker på ta prostitution eller liksom alltså sex där den ena parten inte alls är där.
Just det.
Att det kanske inte bara är faktiskt döda kroppar utan, jag vet inte.
Nej, just det. Jag tror det skulle kunna vara en väldigt hjälpsam tolkning för oss nu. Att det den heller finns i sexuell utnyttjande. Är det verkligen en, har jag sex med någon annan som vill det?
Precis, exakt.
Eller är det faktiskt, jag går över någon gräns här? Absolut. Och det är någon som inte riktigt kan säga nej eller inte i den tillstånd där de kan säga nej. Absolut, jag tror vi kan tolka det så. Det är ganska tydligt att de menar
döda
kroppar. Hur det fortsätter är. Ja. Men absolut, jag tror det är en väldigt hjälpsam tolkning faktiskt.
Kan jag fråga den här frågan?
Ja.
Är din uppfattning att det här det negativa priset, att det bara gäller sex? Eller har det med, vad heter det? Adrenalinkickar i allmänhet? Sökande efter stimulans. Det finns ju människor som lever för det häftiga. Det som är verkligen. Man måste ha en kick hela tiden. Man kan tolka det på det sättet också.
Absolut.
För det är det som är motsatsen till det positiva.
Yes, precis. Det är så jag har gjort det här. Jag tänker jag börjar först med det sexuella utnyttjandet. Men sen absolut, jag håller med den tolkning av dem. Vad betyder det förnöjsamhet och vad är motsatsen till förnöjsamhet? Och då kommer in ett väldigt stort område då, precis som du säger. Nu vill jag ha bara en kick här, typ. Och den absolut ingår i den här föreskriften tycker jag också. Tycker jag själv. Ja. Så har vi Subhadra Mati skrivit en intressant bok om den här Not About Being Good. Practical Guide to Buddhist Ethics. Så jag tänkte, vad ser vad hon säger om den här tredje precept. Och hon säger den tredje föreskriften handlar inte så mycket om vad du gör sexuellt eller med vem du gör det eller hur ofta eller inte du gör det. Det finns ingen åsikt runt om du är gay eller hetero, gift eller single. Vad är viktigt när vi praktiserar denna föreskriften är kvaliteten av våra medmänskliga relationer. Så jag ska säga den igen. Det är ganska, jag kommer att ta isär den sen och ta varje påstående för sig. Men den tredje föreskriften handlar inte så mycket om vad du gör sexuellt eller med vem du gör det. Eller hur ofta eller inte du gör det. Det finns ingen åsikt runt om du är gay eller hetero, gift eller single. Vad är viktigt när vi praktiserar är kvaliteten av våra medmänskliga relationer. Medmänskliga relationer. Så här är superintressant. Det blir den. Så det handlar inte så mycket om vad vi gör sexuellt eller inte gör. Så jag tänkte här är också lite, vi kan ha normer, attityder, idéer. Vad är okej att, är det okej att ha sex överhuvudtaget? Är det inte vad vi gör? Har vi idéer om vilken typ av sex är okej, det är okej med den här typen av sex, men inte den här. Nu är jag kommit ifrån den här sexuellt utnyttjande. Så nu är jag från, nu är det här mellan folk som vill ha sex med varandra. Så. Men, och då är det inte riktigt exakt vad vi gör som är så intressant. Så det kan vara min... jag tänkte vi kan kanske falla in i den här puritanistiska sidan eller den hedonistiska. Så tänker jag lite. Och då kan det vara väldigt hjälpsamt att se vem är jag i den här. Jag har haft en superkonservativ kristna puritanistisk egentligen bakgrund. Så för mig har varit sex lite mer syndig typ. Inte riktigt, men lite i attityderna har jag märkt, just det finns en, det inte riktigt okej. Så faktiskt i buddhism i dharmapraktiken, det är viktigt att jag tittar på den. Att det faktiskt ingen sex i sig själv är inte. Det är inte intressant egentligen, det är inte syndigt och det är inte... Det är bara som den är, det är bara att andas och äta mat eller det, så är det. Så det är det jag har jobbat med mycket, att titta på de attityderna. Då tror jag det finns med hedonisterna kanske, så det här är inte riktigt min grej, så jag kanske har det helt lite fel. Men som jag förstår det är med liksom, the more the better. I mean, det spelar ingen roll, man tittar inte så mycket på konsekvenserna kanske. Det är bara att ta så mycket som det går att få. Och inte tänka på kanske det här är inte så bra för någon eller så. Ja, men jag ska se om jag kan komma dit sen. Jag jobbar så mycket så jag kan vara hedonist. Nej, jag skojar. Så jag tänker att den är att se vad är mina, liksom, vad tar jag med mig in till buddhism. Så jag hade en super, jag tänkte att det var absolut viktigt att vara celibat. Och det finns en fantastiskt positiv bild av att vara celibat i buddhism. Men jag hade lite, det var min lite feltolkning av den som var egentligen att jag trycker ner de sexuella upplevelserna, att de är inte bra. Och det blir liksom, det är faktiskt i buddhism är väldigt ohjälpsamt att det är energi och det är bättre att vi har hela den energi att kunna praktisera. Det går inte riktigt i längden att bara ha en fin idé av en lotusblomma och inte ha heller sig bakom praktiken. Tips. Så att, jag tror det är viktigt att se var ligger jag någonstans och vad kommer vara min tendens. Eller kommer det vara lite jag bryr mig inte om effekten eller konsekvenserna, eller kommer det vara med och jag får inte, jag borde inte. Så. Och sen har vi normer, idéer, attityderna runt med vem eller vilka vi skulle ha sex med. Så det är någon som ordensmedlem som har sagt det skulle kunna vara mer skicklig att ha många sexuella relationer samtidigt än att vara celibat beroende på det mentala tillstånd vi är i. Mm. Så där är den igen. Att den är, det är samma sak som med sex. Det är egentligen det är ingen... det är inte att det är bättre att vara gift då, eller monogam eller ha många sexuella relationer. Den är, hur är det för mig? Vilken mental tillstånd blir jag i? Och det inkluderar också den här, hur ofta eller ej vi har sex. Så det kan vara den här också normen runt att alla måste ha sex och vara lycklig. Mm. Och det är nästan inte accepterat i samhället att jag har ingen relation, jag vill inte ha en relation. Oj, någonting är fel med dig. Så det är väldigt, det faktiskt finns den här, så bara asexuell skulle vara ganska positivt tror jag i Dalma. Det finns den här idén av att kunna vara nöjd med sig själv är en väldigt uppskattad sak att vara. Så att, så Bhante har sagt här, people are different. Listen to that, people are different. Some people can't live without sex, while others get by quite happily without it. At least so long as they are not being constantly told that they must surely be unhappy. Så det är ganska, han är väldigt realistisk egentligen, eller mänsklig liksom. Det är skillnad mellan folk. Vissa kan inte, det är jätteviktigt att ha massor med sex och andra är helt glad utan den. Så det är också att se, vem är jag i det här? Hur hanterar jag min tillstånd? Och den här, det är ingen åsikt om if we're gay or straight, så gay eller hetero. Så det är ganska, det är lite radikalt i och för sig. I våran tri-rapp är vi väldigt mycket i den här. Det är väldigt viktigt att vara öppen till om du är hetero eller homo eller gay eller inte. Och det står vi för ganska mycket. Och där finns det, som jag skulle vara troligen i Uganda eller Ryssland, som jag är tillsammans med Dagit Ruti som är där kvinnan, då ska jag bli i fängelse eller något sånt. Så det kan låta väldigt, ja, jag är såklart i Sverige, det kan vara homo eller hetero eller vad du vill, men egentligen i buddhism det är en viktig princip, och det är inte alls självklart överallt i hela världen, så det är viktigt.
Det är inte så länge sedan det var olagligt i Sverige.
Nej, precis.
Det är inte så, inte så lång historia om det är precis.
Nej. Jag tänker det är intressant att det ingår i den här. Och Bante har också pratat väldigt mycket om den här könsidentitet också. Vi kan också... det är intressant att jag sätter in den här under den här föreskriften. Att vi kan ha så många idéer av oss själva. Att jag är kvinna. Jag är man. Men egentligen när vi tittar lite närmare, vad är den identiteten? Och är det verkligen så? Vad betyder den? Om det är väldigt mycket det här området jag vet. Men det ingår här också lite grann den här sex och man, kvinna. Jag vill lösa upp det lite av könsidentitet. Så egentligen här är den här, vad är viktigt är den kvaliteten i vår medmänskliga relationer. Så det är där vi är ute efter, så det är där vi kommer tillbaka till. Och vad vill vara den, vad är konsekvensen av den här handling för mig? Kommer den leda till med frihet, så vi kommer närmare upplysning? Kommer den leda till med lidande för mig själv eller någon annan? Så det är för mig väldigt, det har varit väldigt hjälpsam reflektionen. Hur är, vad händer med den här, vad är konsekvensen av den här handlingen? Kommer jag vara fri? Kommer det leda till lidande för någon, mig själv eller någon annan? Så. Jag tänkte också på den här craving, begär, längtan. Det ingår väldigt mycket, tycker jag, också i den här principen, föreskriften. Den här, det kanske ingen, du vet, kan säga, oh, jag har ordnat upp min relation eller mina relationer, eller jag vet hur jag vill leva, jag är celibat eller har många partners eller har en, eller jag vet, jag är liksom ordnat. Bra. Och så behöver vi titta lite djupare på själva, okej, vi ser den sidan är ordnat. Men hur är det i det min mental tillstånd när jag sitter och mediterar? Så för mig, det här har jag en liten, jag är lite av en berusningsmänniska. Inte som med alkohol, jag menar inte så. Jag vet inte riktigt hur jag säger på svenska när det är lite, vill ha lite liksom att det är spännande eller någonting som händer eller går det med en djup, jättebra samtal eller... Det kan vara bara ren nyfikenhet och entusiasm och väldigt positivt. Det kan gå tippa över inte någon typ av grasping, någon typ av här vill jag ha lite intoxication. Är det berusning eller vad? Jag vet inte riktigt vad det är på svenska. Den tappar bort sig. Jag kan göra det lite på retreat. Jag behöver vara superförsiktig så jag kan bli så himla kolla på alla som praktiserar och det är så fantastiskt. Och jag blir så himla berörd och så pudren. Och jag verkligen blir så här, wow, vad är tanken någonstans? Vad är kroppen? kroppen och vad händer med tillstånd? Och jag liksom, öster, det var inte riktigt bara inspiration. Det var, jag är borta någonstans. Så här, skulle jag diska? Oj! Jag har gått så typ. Jag menar, du vet, den, det blir någonting annat. Och det är nästan som jag har behövt att säga, just det, jag gillar den tillståndet. Det är någonting i mig som gillar den, eftersom du behöver inte jag riktigt uppleva kanske lidande eller något, någonting obekvämt som jag vill inte ha. Det är det det brukar handla om för mig. Att det blir om jag går dit till djup och alla mina vänner liksom, hej Tarja, kom tillbaka. Att det är någonting annat som egentligen händer. Jag tänkte det är lite samma med skvallrar också. Du bara, har du hört dem och dem och de har gjort slut? Oj, 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 oj. Och så, just det. Det hände mig. Det var en stund när det kändes som alla mina nära vänner var liksom, nej, jag ska göra slut, jag ska göra slut, jag ska göra slut. Och jag var liksom, jag började bli helt alltså till något givetvis. Men älskar du mig fortfarande? Eller vad har hänt? Ska du lämna mig nu? Eller vad har hänt? Liksom? Och lite... Ja, lite... berusad på något. Lite upp. Och det var... Alltså, vad är det som händer mig? Varför är det så himla här ute och vill prata liksom skvallra eller prata vad händer? Istället för... Vad är det som händer egentligen? Då egentligen var det med den just det. Det är som ganska jobbigt att se och smärtsamt att se ändringar. Det är som när någon dör eller det blir liksom, oj, det skakar om, det är lite existentiell otryggheten. Och jag vill inte att saker är som de är. Jag vill inte att verkligheten är som den är egentligen. Det handlar mer om den. Så jag tänker att det oftast finns någon, det är som visdom som finns där. Om, för mig i alla fall, kan komma tillbaka och säga, okej, jag vill inte riktigt vara här ute. Vad är det egentligen som händer? Och då kan det finnas väldigt mycket närmare verkligheten. Just det, jag kan faktiskt inte lägga all min trygghet på något jordis. Hon kan inte ge mig allt. Du vet, det blir den, just det, så är det faktiskt. Och det vet jag på något sätt. Så är det för alla av oss. Vi kan inte riktigt hitta den. Det är fantastiskt trevligt med vänner och relationer, och det är inte så på deras nivå. Men den besvikelsen av de kan inte ge mig vad jag vill ha, händer om vi inte riktigt har förstått, eller för mig inte riktigt förstått i djupet. Just det, de kan inte ge mig. De kan faktiskt inte svara på den jag verkligen längtar efter. Vad är det jag verkligen längtar efter? Jag verkligen längtar efter att kunna vara med verkligheten som den är. Och det är inte någon annan. Eller du vet, om jag bara hade en buddhistisk partner skulle allting vara okej. Eller om jag hade den perfekta lägenheten skulle allting varit okej. Eller nu måste jag ha den här från min partner, om de var bara lite annorlunda skulle allting vara okej. Det är som, nej, faktiskt. Det är helt, det är på fel nivå. Det är liksom, nej, absolut. Vi kan glädjas i andra, vi kan njuta av livet, vi kan bekänna när det är svårt och när vi gör saker som vi ångrar. Men egentligen den där ute, det finns inte den. Jag kan inte riktigt ge mig vad jag längtar för. Jag måste låta folk vara som de är och älska dem. Låta livet vara som den är och älska dem. Det blir liksom plopp.
Lite grann second noble truth. Orealistiska förväntningar.
Just det. Precis. Precis. Och det är där jag tänker handlar jättemycket i den här föreskriften. Att det kan vara den här, för mig i alla fall, just det. Om jag har i nära relationer, eller det är det oftast det handlar om. Om bara min partner var så här, eller om bara jag hade massor med partner, eller om jag bara hade ingen partner, eller då skulle allting vara okej. Det blir den, ja, på något sätt är det är viktigt att vi har tillräckligt med mat och vatten, och det är inte så att det är inte viktigt. Men på någon existentiell nivå, det räcker inte, det aldrig kommer att ge den det kan inte, det är orealistiskt att förvänta sig att om saker kan ge oss den här fantastiska djupt tillfredsställelse för nöjsamheten. Så det är egentligen jag vill komma till. Jag tror det när vi kan våga titta djupare och se vad finns den för nöjsamheten och släppa de här, eller just nu förväntar jag mig någonting orealistiskt av min vän eller min partner, eller det är mig jag kan ändra på. Så där kan vi praktisera och komma till en djupare förnöjsamhet riktigt och visa.